Jag vill säga, det är det vi håller på med. Se mer och mer vad han har gjort för oss. Jag ska dela lite idag och passa ganska bra, eller väldigt bra. Varför kom Jesus? Spörsmål. Varför kom han för? Det är ju en fördel att veta det. För vi läser mycket, hela boken är ju Guds ord. I den gamla pakt så är Jesus i 20 bilder. Han är inte förklart så den han är, men i den nya pakt så har verkligheten kommit. Kristus har kommit och uppenbart sig för oss. Sen har vi fått nedskrevet i breven till oss som menighet. För korset så var inte du och jag inkluderat. Det är viktigt att känna. Du och jag som hedningar, vi var inte inkluderat för Jesus döde och stå upp. Då kunde du och jag bli en del av frälsesplanen. Men fram till korset så utvalde Gud Abraham, Isak, Jakob, Israels folk och så vidare. Och genom Israel så kom Jesus och döde så att alla andra skulle kunna bli med. Och det är fantastiskt. Hade inte Jesus kommit så hade det varit kört för dig och mig. Då hade vi varit tvungna att bli proselyter och blivit göder allesammans. Men nu tränger vi inte det, för Jesus kom och gjorde jobben så att alla är inkluderat nu på grund av korset. Så delte lite när vi var på Hermon att vad gör då Jesus för någonting? Ja, han bygger sin menighet. Han bygger dig och mig. Han bygger det han önskar på. Vad bygger han den på? På uppenbaringen att han är den levande Guds son. Han bygger menigheten så att vi känner, ge mig Jesus. Han bygger den på han själv. Det är inte först och främst att han bygger en massa det. Man bygger dig och mig i han, för vi är ju i Kristus. Så du är då levande stenar, som vi brukar många olika ord på samma sak. Men vi är de levande stenar som han bygger sin menighet med. Men det är det Gud gör. Och någon säger då att ja, men det var Peter han skulle bygga menigheten på. Nej, det står att Peter, och när du läser grundtext så står det Peter, så står det Petros, det betyder liten sten. Du är Peter, du är en liten sten, och på denna klippa, Petra, ska jag bygga min menighet. Och vad var det för en klippa? Jo, det var uppenbaring att du är Kristus, du är Messias, du är den levande Guds son. Det bygger Jesus sin menighet på. Han bygger inte på Peter, det är inte så mycket att bygga på. Han bommar ju med en gång. Han bygger inte på mig och dig. Det är inte heller så mycket att bygga på, för vi bommar ju ganska ofta, vi jag. Men att bygga på Jesus, det är ju perfekt, för han är ju grundvallen. Han kan ju inte gå fel. Han var den enda som aldrig gjorde fel. Han gjorde allting rätt. Uppfyllde allt för oss. Så han är Kristus, Messias, den salvade, den levande Guds son. Är inte det bra? Men varför kom då Jesus? Jag börjar stamma här nu. Varför kom Jesus för? Varför då? Varför kom Jesus? Det är ju ett spörsmål. För religionen var ju på plats. Allt var ju tillrättelagt. Templet var där. Offringarna var där. Prästetjänsten var där. Byggningarna var där. Offringarna var där. Lovsångarna var till och med där. Alla var ju där, till och med lovsångarna var med. Så allting var ju färdigt. Varför skulle då Jesus komma igen efterpå? Han kom ju och förstörde allt samman. Han ödlade ju allt det som har varit byggt upp, som Gud sa att de skulle bygga upp och. Det kan du läsa i Hebreerbrevet 10, har inte tid med det nu. Men offringar och allt var ju det som Gud bad Moses att göra. Bygg templet som du ska, sätt rätt folk till präster, gör det och det och så vidare. Så allt var gjort efter Guds plan. Men varför kom då Jesus och förstörde hela det då? För det är det Jesus, egentligen Johannes säger, se där Guds lamm som bär bort världens synd. Det Johannes då säger till alla dessa göder som har följt alla de här tankarna i någon tusen år. Det han säger att nu kommer jag förstöra prästtjänsten. Det kommer inte bli någon offring längre. Templet kommer att försvinna. Religionen kommer att bli borta. Nu är det han som är allt i alla. Det är inte rart att de hade ett par, tre ting som var någon hang-ups i huvudet. Jag vet inte om jag vill hänga med han Jesus, för han förstör ju allting. Det var inte så lätt att få dem att vända till Kristus, är vi eniga i det? Och därför Johannes döparen kom, och han skulle rydda en väg för Kristus. Det skulle vara lättare för Kristus att komma. Och vad skulle Johannes göra? Han skulle vända dem till Kristus från Moses. Och för oss som hedningar, vi vänder oss till Kristus från oss själva. Från vår självrättfärdighet. Många säger att vi ska vända oss från ting hela tiden. Du må vända dig från synd. Du må vända dig från det. Nej, du ska vända dig till evangeliet. Du ska vända dig till Kristus. Och när du gör det så vänder du dig samtidigt från något. Ja, men fokuset är vad du vänder dig till. Det är väldigt viktigt. För visst du kunde upptatt med vad du ska vända dig ifrån, så vet du inte vem du ska vända dig till. Jag måste sluta med det och jag måste sluta med det och jag måste ta bort det. Allt det här måste jag vända ifrån. Det är så mycket så det orkar jag inte. Nej, men då vänder jag mig till Kristus. Och när du vänder dig till Kristus så blir du förvandlad från insidan. Och då har du vänt dig ifrån det andra. Det är Kolosserbrevet 1:13 säger, du har vänt dig från mörker till lyset. Du är inte i mörker, du är till lyset. Du är i Kristus nu. Det är som om jag skulle byta pass för exempel och bli norsk. Då är jag ju fortsatt svensk, men juridiskt är jag inte svensk längre. Juridiskt är jag norsk, är det inte sånt? Gud förby Selina. Nej. Hon sa det. Men då visste jag skulle få, jag hade fått pass på dagen för jag har bott så länge i Norge. Då hade jag fått ett norskt pass. Då hade jag varit norsk. Och då hade du sagt, nej det är inte sant. Jo, det är sant. Och likadant, när du blev himmelsk, du gick från mörker till ljus. Du är ett nytt rike nu. The kingdom of God står i engelska. Det är Guds kongerike. Det är ju fantastiskt. Är det inte det? Så det är en ny chef. Du beväger ett nytt rum. Vi har pratat mycket i Larsson nu. Och vi känner ju bara mer och mer viktigheten av att förkynna nådens evangelium. Rättfärdigheten i Kristus. Icke vår självrättfärdighet. Varför kom Jesus? Var det för att pynta på oss? Var det för att ta lite såna, vad heter när man malar, så kommer man först med sparkel. Heter det inte det på sparkel på svensk och sparkel på norsk. Så du måste sparkla för att få vett lite fläckar och så sandpapir och så malar du efter på. Du måste göra, men Jesus kom inte med något sånt. Han kom och tog livet av oss. För det var inget att pynta på. Det var ingen vits att pynta på mig. Och det var ingen vits att pynta på dig. Du var tvungen att dö i ham och stå upp i ham. För annars hade det ju inte varit någon vits i Jesus. Han döde ju också helst inte bara för synderna, för att bära bort synderna. Han dräpte synden. Det är jätteviktigt att se forskellen på. För hade Jesus bara bort synderna, så hade du och jag fortsatt varit syndare. Men det var synden Adam som blev dräpt på korset. Adams familj blev dräpt. Och när han blev dräpt så kunde en ny släkt komma upp. Jesus är då den förstefötte i den släkten. Den förstefötte från de döda. Är inte det fantastiskt? Och så kallas du och jag som tar emot han. Vi kallas också för det förstefötte. Är inte det bra? Så vi blir förstefötte i han vi och. Men han var den första. Så det är en ny släkt nu. Den första Adamsläkten är dräpt. Nu är det en ny släkt. Nu är det Kristussläkten till den som tar emot han. Resten av mänskligheten är dräpt fortsatt. Men den har inte uppstått. För det gör du först den dagen du tar emot Jesus. Då står du upp och i den nya familjen. Men alla är inkluderat på korset. Men det hjälper inte hvis du inte tar emot. För då blir du inte uppväckt. Det är därför det står allt som någon är i Kristus och han är en ny skapning. Det gick inte att pynta på den gamla. Han var tvungen att laga en ny. Det är bra. Det är väldigt goda nyheter. Och då tar du emot Guds rättfärdighet. Icke din egen rättfärdighet. För hvis vi kommer med vår rättfärdighet, då är det kört för mig innan 2 sekunder. Jag vet inte med dig. Men jag kommer ju med hans rättfärdighet. Han gjorde mig rättfärdig med sin rättfärdighet. Och den är det mycket att skryta av. Den är ju väldigt bra. Den håller för tid och evighet. Men vår självrättfärdighet, den går ju lite upp och ner. Den är ju på topp ibland och på botten ibland. Men Guds rättfärdighet för mig är alltid perfekt. Så han har gjort mig rättfärdig. Varför kom då Jesus? Jo, han kom för han som inte visste av synd blev gjord till synd. Så du och jag, när vi tror på han, kunde bli gjord till Guds rättfärdige. Därför kom han. Så nu är du gjord Guds rättfärdige, icke i din egen styrka och kraft, men vid att tro på vad han gjorde. Då kan du stå inför Gud som synd aldrig existerat i livet ditt. Och det är stort, det knakar ju här uppe. Men det är det vad Guds ord säger. Icke det fantastiskt? Ja, så du är Guds rättfärdige. Men varför kom då Jesus? Allt blev ju förstört med Jesus. Allt det gamla blev borta. Jesus sa, jag ska hälla ny vin i nya skinnsäckar. Du kan inte hälla i de gamla längre. Den gamla pakt är på väg att försvinna. Den nya kommer nu. Så du häller jag ny vin i det nya. Stämmer inte det? Så nu är det nytt. Och där får du och jag vara med. För det så kunde inte du och jag vara med. Jag kommer komma till skriftstäderna efter vart. Jag har sänt en del skrifter, men jag har lite inledning först, tänkte jag. Men jag tog upp det som på ett möte jag hade för en stund sedan. Kom Jesus för att ge dig osäkerhet? Kom han för att ge dig skyld, skam och fördömelse? Kom han för att ge oss, sa jag, ofred? Kom han för att ge oss ofred? Han kom för att ge oss trygghet, vila i ham. Är det inte det? Det är de frukterna som jag längtar och som jag ser mer och mer kommer till synet i världen. När du blir trygg på att du är Guds rättfärdige, då vilar du. Det har inte med mig att göra, det har med han att göra. Då må jag träna mig, som Lars har sagt så många gånger, kristen träning, och se från sig själv upp till han. För ser vi på oss själv så blir det, kan man deppa ganska fort. I alla fall visst man följer. Någon säger, ja, men jag dräper icke, jag skäl icke, jag driver icke hor. Ja, men då graderar vi synderna. Eller hur? Och det ska vi inte göra. För allt är synd som icke är kärlek. Ja, har någon bommat där den här uken? Har du gjort allt i kärlek den här uken? Har du varit tålmodig i allt den här uken? Har du allt bara funkat 100% perfekt? Och du som räcker upp handen, dig ska jag be för först. Ingen av oss kan det. Men när vi graderar våra synder, det är klart då, ja, jag har inte stjält, jag har inte mördat, jag har inte varit utro, nej, det är ganska ok, ja. Nej, men då graderar vi vad som är riktigt. Men i hans ögon så är allt synd, men han har fixat det. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Det är viktigt att känna, varför kom du Jesus? För att ge oss trygghet och vila i det här, att han har gjort det. Och så växer vi, och vi får ju höra av och till att vi med den här förkynnelsen så kommer synden in i menigheten. Och att vi är uppmanade till synd. Vi är 100% emot synd. Vi är 100% för helighet. Det kör vi om och om igen på stället. Vi är 100% för ett heligt liv. Vi är 100% för att leva i seger över synd. Men hurdan gör du det? Det är det som är poängen. Är det väl loven, den gamla, då hade inte Jesus trängt att komma. För då kunde vi fortsätta den. Då hade det varit bättre att vi hade varit där. Men nu kom Jesus och uppfyllde loven och kom med en ny pakt. Så han kommer in och lever sitt liv genom oss. Och han är ju Kristus. Han kan kristenlivet. Han är expert på kristenlivet. Den enaste som är 100% expert. Han lever. Så det är han vi rör oss, lever och är till. Icke jag själv. Men han får släppa till. Men då må man se väck ifrån sig själv och se upp till han, för han vet hur han ska göra. Är vi eniga i det? Jag tror att han är expert i alla fall. Så Jesus kom mycket, men han kom med rättfärdighet, sin rättfärdighet. Han kom med sin kärlek till oss, fred, glädje, vila, trygghet och begeistring. Det var det han kom för, att vi skulle kunna vila i han. Kan du ta det första skriften i Romarbrevet 6? Och jag tar med mig vers 1 och 2 också. För i vers kapitel innan så har Paulus sagt att synden blev stor, blev nåden ända större. Och då kommer tanken, ja, ska vi då synda bara för att nåden ska bli stor? Ska vi fortsätta i synden för att nåden ska bli mycket större? På ingen måte, säger Paulus. Vi säger inte det, men vi får samma spörsmål som Paulus. Är det det du menar, Micke? Nej, jag menar inte det. Vi som döde från synden, hur ska vi kunna fortsätta leva i den? Du har ju dött ifrån synden nu. Eller vet er icke att vi alla som blev döpt till Kristus Jesus blev döpt till hans död? Och här är det inte snack om vandop, här är det snack om frälsen i Kristus, Paulus undervisar om. När han döde, så döde du. Vi blev alltså begravet med han vid dopen till döden. Fast liksom Kristus blev upprätt för det döda vid faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt liv. Så vi lever ett nytt liv nu, och då ska vi leva i seger över synden. Amen. Det är det Gud önskar. Han blev prövad i alla ting, står det i Hebreerbrevet, jag tror det är 2:18. Utan synd, därför kan han hjälpa oss. Så när vi prövas så ska inte vi heller leva i synd, vi ska leva i seger över synd. För hvis vi blivit förent med han med likhet med hans död, då ska vi också bli det med uppståndelsen. Så vi döde med han och vi ska också stå upp med han. Och så nästa. För vi vet detta att vårt gamla människa, vad är det? Det är Adams naturen. Den gamla, den blev dräpt, den blev korsfästet med han för att syndaläget skulle bli fratat sin makt, så vi inte längre ska vara slavar under synden. Du är inte slav under synden, du är under rättfärdigheten nu. För den som är död är rättfärdiggjort från synden. Ikke det bra? Jag tycker det fantastiskt. Så egentligen i Guds ögon när han ropade, när Jesus ropade ut det är fullbrakt, så är alla döda, för när en är död så är alla döda, står det andra Korintherbrevet 5, 14 eller 16. Så han är död, så är hela världen död. Men den som blir rättfärdiggjort är den som tar emot den. Därför är inte världen, den som inte har sagt ja till Jesus idag, är inte rättfärdiggjord. Det undervisar vi inte. Det är någon som undervisar att alla kommer till himlen nu har sett. Det gör inte vi. För det undervisar inte Guds ord. Men döder vi med Kristus, då tror vi också att vi ska leva med han. För det vi vet att efter att Kristus är upprest för att döda, dör han inte mer. Döden härskar inte längre över han. Så döden härskar inte längre över dig och mig. Vi kommer fysiskt kanske möta döden en dag, men vi byter ju bara kropp. Vi får ett härlighetslägme som är perfekt, som kan vara ansikt till ansikt med han. Stämmer inte det? För hans väsen, hans närvaro, det är ild. Så visst du har skulle komma med den här kroppen så dör den på första sekunden. Men då får vi en ny kropp så vi alltid ska få vara samman med han. För den döden härskar inte längre över han. För den döden han döde, den döde han för synden en gång för alla. I det gamla var det massa offringar, det var präster, det var blod som flöt hela tiden. Men nu har han dött en gång för alla. Så han döde för synden en gång för alla. Han kommer inte komma och dö igen. Det vet ju de flesta, men de tänker inte så. För det är nästan som man tror att det inte är sant. Men han har gjort det en gång för alla. Och det livet han lever, det lever han för Gud. Slik ska också dere regna dere som döda för synden. På samma måte som han döde från synden, ska du regna dig död från synden, men levande för Gud i Kristus Jesus vår Herre. Sen vet vi att vi har en själ som ska förnyas och vi tänker som Gud tänker, för det här snackas om ditt inre självsagt. Det är viktigt att ha med. För våra tankar, det må vändas upp till han. Se upp på troens upphovsman och fullända, var upptatt med Jesus. Du som är död, säger Kolosserbrevet 3:1, det är döda med Kristus. Så sök nu det som är där uppe. Vad är det som ska söka? Det är hodet ditt. Det är själen din. Tankarna dina ska vara vänt till han. Varför då? För du är död i han. Och nu vet vi ju också, känner jag att alla känner, det är ju åndliga ting vi snackar om. För vi lever ju ganska gott som vi gjorde för vi var frälst av. Jag blev frälst när jag var 9 år. Men jag såg likadan ut dagen efter. Så det var inte kroppen som blev förvandlad. Det var onden. Så varför döde då Jesus? Jo, han kom för att göra den här jobben för oss. Han döde, du döde. Han blev begravd, du blev begravd. Han blev rest upp, du blev rest upp. Det var det han gjorde för den som tar emot han. Då blir du också den första födde för att du döda samman med han. Och så blir du placerad med han på faderns högra sida över alla andra världens första väldigheter. Så nu sitter du där. Varför? Han är sejerherren och du är mer än en övervinnare i han. Icke i dig själv. Det är han allting handlar om. Ge mig Jesus, bara Jesus. Varför kom Jesus? Ta nästa skrift. Hebreerbrevet 9. Att Jesus gick inte med blod av böcker och kalvar, men han gick med sitt eget blod in i det allra heligaste. En gång för alla, står det igen. Och vann en förlösning som gäller detta livet. Nej, han vann en evig förlösning. Här står det fant. I svenska så står det vann en evig förlösning. Så han har vunnit förlösningen för oss. Men vadå? Med ett offer en gång för alla. För om blodet av oxer, böcker och askar av en kviga helliget till ködets renhet när det blir stänket på de urena. Vår mycket mer ska icke då Kristi blod, han som en evig ånd bar sig själv fram utan fel för Gud. Rensa deras samvittighet för att döda gärningar så det kan tjäna den levande guden. Så nu är du rensad med det offret för att döda gärningar. Du har en ren samvittighet i han. Sen kan själen säga det ena eller det andra. Ditt hjärta kan nog fördöma dig. Men då är Gud större än ditt hjärta och han vet allt. Vad vet han? Att du är tillgitt. Han vet ju att du är försonad. Han vet att offret är betalt. Han vet att det inte kommer några fler offer. Det kommer inte en fårskalle nästa uke. Det är 2000 år sedan. Det är därför det inte böcker och askar och kviger, det är inte oxe längre, det är färdigt. Och det här var ju skrivet cirka 58 eller 68, jag ska, 68 2 år för templet försvann. Så här fortsatte de, här var offringarna i full gång För oss så kanske inte det här berättar så mycket, men när Paulus, eller den som skrev det, jag tror det Paulus skrev det till hebreerna, så är det till frälste jöder som var så förföljda så de nästan gick tillbaka till det här igen och började offra, och någon gjorde det också. Men vi har ju aldrig offrat någon sånt i det hela tatt. Men det, så vi måste känna bakgrunden. Så vi blir rensade i vår samvittighet från döda gärningar. Vad betyder det? Du vänder dig till ham. Icke se på dig själv så mycket. Ja, men vi må rannsaka oss själv. Du må checka dig själv. Ja, men du må se vad som står. När vi läser för exempel nattvärlden, då ska vi rannsaka oss själv. Ja, men då må du läsa, vem skriver Paulus till? Jo, det var de som inte gjorde forskel på vanlig måltid och Herrens måltid. De drack sig full och någon spiser sig proppmätt, står det. Och han säger till dem, det må ju forskel på Herrens måltid. Så rannsaka det om det är Herrens måltid det spiser eller om det är något annat ni spiser. För Herrens måltid handlar om han. Att vi gör det till minne om han. Är vi enig det? Så du checkar och säger, vad ser jag på? Ser jag på mig själv eller ser jag på han? Jag ser på att han har gjort det färdigt för mig. Jag minns att han har betalt mina synder. Jag minns att han har borit min sjukdom. Jag minns att det är han som har gjort jobben. För begynner jag rannsaka mig själv så kan jag ju aldrig ta nattvärden. Vad är du för en dålig person, Micke? Kanske du tänker då. Ja, men visst vi tar då allt som mycket sker i tro är synd. Bekymring är synd. Ja, vem kan då ta det då? Det går ju inte, det är ju färdigt för oss allesammans. Men då rans, vi ser upp till han. Tack för att du har gjort jobben. Eller hur? Det är ju fantastiska nyheter. Därför är han den nya paktens mellanman vid den död som har funnits sted till förlösning från överträdelserna under den första pakt. Så det är förlösning från överträdelserna från den första pakt. För i den nya pakt så har han betalt för allesammans allerede. Slik att det som är kallt kan få uppfyllt löftet om den eviga arv. För världen, vår det testamentet är också nödvändigt att få bekräfta att den som har upprätt testamentet är död. För att testamentet kommer först till att gälla vid död. För det är aldrig kraft så länge den som satte det upp är i livet. Det har vi tagit upp många gånger och. När kom den nya pakt? Efter Jesus dog. Annars gäller det inte. Men så stod han ju upp igen och det är ju bra. Amen. Det är en fördel. Annars har vi ingenting att tro på längre. Då har Jesus dött unödvändigt. Men varför döda han då? Jo, för att ge oss den nya pakt. Han döde för att ge oss en ny arv. Och vad är det? Det är Abrahams arv. För Abraham, det är, han är Abrahams ett. Kristus är etten. Så Abraham och Kristus är ett. Så Gud har inte ändrat sig. Men så kom loven in 430 år senare som ett tillägg in till Kristus kom. Och det var för att tukta göderna för att hålla dem på plats så att Kristus kunde bli född och komma och återköpa hela världen. Men den blev gitt in till han kom. Efter att Kristus är kommet är göderna längre icke under tuktemästaren. Och du och jag har aldrig varit där. Men Abrahams välsignelse, Abrahams löftet och den pakten Gud gjorde med Abraham, den fortsätter i Kristus. Amen. Så det är jätteviktigt att se forskellen på det. Men loven, den var jätteviktig för den var tvungen att hålla dem på plats. Det var som gärde nästan, så håller innanför här för så mycket sticker av åt alla möjliga håll. Men nu har Kristus kommit in och flyttat in i oss. Nu vill han leda oss från insidan. Nu har han skrivit kärlekens lov i våra hjärtan. Så du vet ju. Så du tränger ingen som lär dig, säger till och med Johannes. För onden bor ju i dig. Samtidigt har han satt lärare i menigheten. Vad menar Gud med det? Jo, för Gud har satt någon till att hjälpa och förklara. Men du ska känna här inne. Stämmer det här? Är det här riktigt det här? Eller är Micke helt ute och cyklar? Så tar vi nästa. Hebreerbrevet 9:24-26. För Kristus gick icke in i en helgedom som är gjort med händer. Som ett bild av den sanna helgedom. Men han gick in i själva himmelen för att nå åpenbart för Guds åsyn för vår skull. Så Jesus gjorde ju inte det här för sin skull. Han gjorde för att han älskade oss så mycket. Han hade ju inte syndat. Han blev gjord till synd. Icke slik att han skulle offra sig själv flera gånger. Slik översteprästen går in i det allra helligaste vart år med en annans blod. Då måtte Jesus, eller han, Jesus litt många gånger som siden världens grundläggelse. Men nå en gång vid tidsålderens slut är han åpenbart för att ta bort synden. Vid att ge sig själv som offer. Och här är du en gång till. Men nå en gång Så det är en gång, det är ett offer, en gång för alla, det är inget fler offer. Och då blev han uppenbart för att ta bort synden vid att ge sig själv som offer. Och det här är ju bilder från den gamla pakt som författaren prövar förklara här bredvid 9:24-26 för dig som hör på det. Så vill du känna att han gjorde det för oss. I den gamla pakt så offrar de en gång i året, de offrar oftare, men en gång i året så var det försoningsoffret. Och då blev ypperste präst gick in i det allra helligaste och offra detta dyre som skulle vara. Och då var de tillgitt ett år framöver i tid. Och det var ju fantastiskt, de var tillgitt ett helt år framöver. Men när Jesus kom så kom han med ett offer för alla tider och har tillgitt oss i all evighet framöver. Din fortid, nåtid och framtid, allt är tillgitt i Kristus. Det är ju fantastiskt. Det är för han och till oss. Det är viktigt att ha med det. För hvis vi kör i 150 till SM på, så blir vi tatt av politiet. Då får vi bot. Ja, vi får bot hvis vi kör i 100 år. Eller hur? Så den loven är ju borta. Den gäller. Eller hur? Så du måste hålla det på plats. Men från hans sida så är det offret borta. Han har tagit bort synden. Och det är det som jag citerar Johannes 1:29. Johannes döparen säger: se där Jesus, Guds lam, som bärer bort all världens synd. Lyckades Jesus med det? Gjorde han jobben gott nog? Eller må han komma igen en gång till? Ja, han må komma igen en gång till, men icke för syndens skull, men för att hämta oss som har tagit emot han. Det är ju fantastiskt. Så han ska komma tillbaka, han kommer igen, det säger Hebreerbrevet lite senare i samma kapitel också. Men då ska han ta med oss hem. Han kommer icke för att fixa synden då, för den är fixad. Så han har borde bort synden, ta nästa gång. Hebreerbrevet 10:10-14. För vid denna viljan, alltså Guds vilja, Guds tanke som han hade, det var att Jesus var viljan, det var han, ske icke min vilja, men ske din vilja, Gud. Den viljan undervisas om du läser verserna före, nu är det Hebreerbrevet 10:10-14, så står det att jag är här för att göra din vilja, sa Jesus. Och det han kämpade med Getsemane, finns det någon annan väg? Finns det någon annan utväg? Må jag gå till korset? Må jag dricka vredesbägare? Kan icke den här kalken gå förbi mig? Han visste att det inte gick, men det var tufft. Han hade angst, svettade blod. Det var brutalt. Jag vill helst ha en annan. Kan vi inte fortsätta far med dessa fårskallar? Far, kan vi inte fortsätta med den här gamla pakten istället? Må jag verkligen gå den här vägen? Icke min vilja, men din vilja. Han visste vad han skulle göra, men det var icke lätt. Det var jättetufft. Och den viljan är vi blivit helighet vid offren av Jesus Kristi kropp en gång för alla. Så du är blivit helighet, och då snackar vi inte om vår själ, det vet du. För den är inte perfekt. Men din ond är helighet en gång för alla. Och vär präst och daglig gör tjänst och bär många gånger fram de samma offren som aldrig kan ta bort synder. Men efter att han har borit fram ett evigt offer för synder satte denna prästen sig vid Guds högra hand. Från dag väntar han inte hans fiende blir lagt till skammel under hans fötter. För vid ett offer har han för all evighet gjort den fullkomna som blir helighet. Så du är gjort fullkommen och helighet allerede. Det är ju fantastiskt. Så du är rättfärdig, fullkommen och helig i ham. Och då är det viktigt som vi säger om igen, icke se på dig själv då, för det funkar inte så bra. Men det är han vi skryter av. Det är han vi lyfter upp. Det är han, den enaste du kan skryta av när du kommer till himlen. Det är att han gjorde jobben för dig. När jag kommer, de säger att vi kommer för Sankt Peter, det är ju inte helt riktigt. Det är bara Flexne som kommer dit. Men vi andra, vi kommer ju för tronen, vi kommer ju för se ansikt till ansikt med himmelen som jorden skapar. Vilken dag, jag likar det så, vilken dag det ska bli nog med Jesus jag får se. Ja, ge mig Jesus, bara Jesus. Och då är det bara Jesus. Jag har sagt det sånt, jag tycker det är hyggligt om morsan och farsan och farmor och farfar och alla är där. Samman med mig, men jag bryr mig inte så mycket om det. Det är han jag bryr mig om. Det är han jag ska se. Den första miljonen år kommer jag bara säga tack Jesus. Tack för att du döde för mig. Tack Jesus att det var mina synder du bar. Tack Jesus att du tänkte och gjorde allt detta kun för mig. Tack ska du ha Jesus. Den första miljonen år blir så. Och de kommer gå väldigt fort. Och så får du gärna vara med där. Och det är kul om mamma och pappa och alla där. Men du, och Peter och Paulus vill jag väldigt gärna träffa. Men det är ju Jesus jag vill träffa. Det är ju han. Annars är det ju ingen vits i någonting. Amen. Det är i alla fall mitt hjärta. Åh, ge mig Jesus, bara Jesus. Vilken dag det ska bli när med Jesus jag får se. Va? Vilken dag det blir. Få se in i hans ögon. Åh, bara tänka på sin där. Så smälter man ju nästan. Gör man inte det? Vilken kärlek som bara lyser ut. Åh, Micke, jag älskar dig. Åh, tack ska du ha. Och jag älskar dig med allt jag har. Tack ska du ha. Det är ju ganska ok. Icke för hur duktig jag är, icke hur flink jag är, icke hur dålig jag är, kun att han är glad i mig. Det är ju nästan för gott att vara sant. Det hördes nästan ut som evangeliet. Amen. Så vi ett offer han för all evighet. Hur långt är all evighet? Det är för all evighet. Gjort dig fullkommen som blir helighet. Det är som vi har en sång i den här evangelietonen. Ett liv jag ännu äger som kommer att dö. Någon skakar på huvudet som kan sången. Ett liv jag ännu äger som aldrig kan dö. Varför kan det inte dö? För du har ju fått ett evigt liv. Du har ju inte fått ett halvevigt liv. Eller läser jag fel? För all evighet. Så vi har tagit emot hans evighet. Det är ju han vi har tagit emot. Vad är evigt liv? Jo, det är att känna han. Och han som Gud sände Jesus Kristus. Så vi blir känt med han. Det är ju fantastiskt. Skapar det här osäkerhet? Skapar det här ofred? Jag vet inte om jag blir med eller inte. Nej, det skapar en trygghet. Jag är med. För han har offrat sig själv för mig. Inte för att jag är så flink, men för att han är så flink. För vi kan ju inte skryta. Jag tror jag tog med mig den här matroskan. För det är ju bara Jesus som är fullkommen. Eller hur? Bara, det är ju kun Jesus som är den perfekta. Kun en som har levt 100% perfekt. Det är kun han som får komma in i himlen. Och alla som tog emot han får komma in. För de är i Kristus. Så du är i Kristus nu. Hur ofta då? 24 timmar i dygnet är du i Kristus. Så du är placerad med Kristus på Faderns högra sida. Det är det alla breven handlar om. Att du är i ham, ved ham, i Kristus, i Jesus Kristus, ved Jesus Kristus och så vidare. Så då måste vi känna, det är där vi lever nu. Efter korset. Så Jesus kommer in och världen som tror på han blir gjord till hans rättfärdige. Och då kommer vi in med hans rättfärdighet. Vi kommer inte in med vår rättfärdighet. Det är därför inte Gud kommer spöra när du kommer till himlen. Vad gjorde du med synden? Nej, men vad gjorde du med sönnen? Tog du emot han? Så blir du gjord rättfärdig. Med hans rättfärdighet. Förnäcker du han? Så kan du skryta av hur god du är. Vad du har fått till. Och det hjälper ingenting. Men när vi skryter av han, tack Jesus att det var bara du som gjorde. Det är din rättfärdighet som har fört mig hit. Det är din rättfärdighet som gjorde att jag kom in. Det är kun ditt offer som gjorde att jag fick vara. Varför kom Jesus? Jo, det var därför han kom. Och han kom inte då med en ny religion. När han ödelade hela religionen, nu kom han med en relation. Det är därför vi har ju byggning, för att det är bättre att sitta här än ute i regnet. Eller hur, speciellt här i Kalla Nord. Så vi har ju byggningar som en dyrke. Det här är ju inte Guds tempel. Det är du och jag som är Guds tempel. För han har flyttat ut av tempel gjort med människohänder. Det såg vi i versen innan. Så han har inte gått in i det mänskliga tempel. Han har gått in i det himmelska. Och så flyttar han in i oss efterpå. Så nu är vi templet. Sen har vi ett hus här som är fantastiskt. När vi kommer hem och vi sitter hemma och så vi har ber samman hemma och fällskap hemma. Ja, då är han där. Och då är han både i oss, men då är han ibland oss också. Där två och tre samlade i mitt namn är jag också mitt ibland där. Men han var hela tiden där också. För om jag är ensam så är han där också. För han bor ju i mig också. Men när vi kommer samman så har vi fällskap. Då kommer han och är med samman med oss och så vi kan känna hans närvaro även fysiskt ibland. Har du oppdaget det? Visst er det godt når Guds nærvær kommer? Men i ditt indre har du det 24 timer i døgnet. For han flytter ikke ut og inn. Han har jo permanent bolig. Jeg husker når jeg var borte, jeg ble frelst når jeg var 9, men rundt 10, 11, 12 år, så var vi på en leir, kanskje var enda mer, 13, 14. Så hadde de som en sång, når fristeren klapper på ditt hjertes dør, så må du si, jeg husker ikke hva sången heter, nei. Gå vekk, for Jesus bor jo der, en fremling slipper jeg inn, så forsvinner, og han vender om og gir seg av. Men hvilken skremmende sång, va? Frist och så knapp och få komma in. Han kan ju inte komma in för Jesus bor ju där. Jesus har lyckat dörren från insidan. I arken. Lars sa det så bra, i arken. Då var det Gud som lyckade Noas ark från utsidan. Och så höll han den igen från utsidan. Men nu har han flyttat in på din och min ark. Jag är min ark och du är din ark. Och då har han lyckat dörren från insidan. Det har jag aldrig sagt förut. Det var uppenbaring. Det var väldigt bra. För det var inte från mig. Så nu har han luckat det från insidan. Och han bor där. Fantastiskt. Icke det gott. Och han kommer inte flytta ut, för han öppnar inte dörren. Amen. Ska vi ta nästa? Du får någon skrift där, hoppas det är grejt. Hebreer 10, det må vara grejt. Vi har ju menighet. Hebreer 10, 15-17. Men den helige ånd vittnar också om detta för oss. För efter att han tidigare sagt, detta är pakten jag vill upprätta med dem efter de dagar, säger Herren. Jag vill lägga mina lover i deras hjärtan och deras synd vill jag skriva dem. Och deras synder och deras lovbrud ska jag aldrig minnas mer. Det är ju ganska okej. Ja, i den gamla pakt så skulle han huska våra synder i 3 och 4 släktsled. Men i den nya pakt så ska han inte huska våra synder och våra lovbrud något mer. Och det betyder inte att Gud har blivit dement, att han har blivit senil. Nej, hans vrede har träffat Jesus. Jesus bar bort allsammen. Och det är ju fantastiskt. Han bar bort all världens synd. Han bar bort alla mina synder, alla dina synder, hela romerrikets synder. Allt är bortbåret. De tränger kunna få höra det. Jag vet, jag hade nog mer. Ska vi se, jag hade en till. Nej, det hade jag inte. Det är synd och dess lovbrud ska aldrig mer minnas. Icke det fantastiskt? Så han har borit bort allting. Jag har ett skrift till, men det har jag inte sänt till Rutanne. Och det är Romarbrevet 8:32 som jag startar med att be lite. Till 34 så ska jag avsluta, så jag är färdig till halv. Han som icke sparte sin egen son, men gav han för oss alla. Kan han göra något annat? Eller vordan kan han göra annat än att ge oss allt samma med han? Spörsmål. Så han sparte inte sin egen son. Kan han då göra något annat än att ge oss allting med han? Han kan inte det. Han önskar inte det. Han önskar oss allt samma med han. Och så står det då i versen efterpå. Vem kan anklaga dem Gud har utvalt? Vem kan det? Egentligen kan ingen göra det, men djävulen prövar. Har du uppdagat det? Han kallas ju för anklagaren, brödernas anklagare. Han är den som kommer och pirkar hela tiden, stämmer inte det? Som säger att du är god nog. Du är inte bra nog. Hur kan du vara en kristen som gjorde sån eller tänkte sån eller vad sån? Tankarna kommer. Men det finns ingen anklagare, för det står rätt på. Gud är den som rättfärdiggör, står det i den här översättningen. Står det, Gud är den som frikänner. Så vem anklagar? Jo, det är fienden som anklagar. Men han har frigjort dig. Han har friköpt dig. Han har rättfärdiggjort dig. Och det sa jag när jag var på Dal sist söndag. Skrev det på Facebook efterpå. Att Gud är den som har frikänt dig. Och det är inte tingrätten du är frikänt. För är det tingrätten så kan du gå till nästa nivå. Namndalsrätten eller vad det är. Inte namndalsrätten. Nej, namndalsrätten. Det är där... Namndalsrätten. Kan vi gå rätt till Öden? Namndals aidsrätten. Och icke höjeste rätt och icke Europadomstolen. Nej, du är frikänt i den höjeste domstol som existerar. Han som har skapat universet. Där finns det ingen ankemöjligheter. Det var värt ett amen. Va? Du är frikänt i den högsta rättssalen som existerar utan ankemöjlighet. Det är ju helt fantastiskt. Det är ju för gott för att vara sant. Det är nästan evangeliet igen. Va? Men så kommer Paulus tillbaka en gång till i vers 34. Vem kan då fördöma? Jo, det är samma tosk på sig som vill anklaga oss. Han har ju inte skönt att han är besegrad. Han är lite treig i huvudet. Och dessvärre är jag också det ibland. För jag släpper ibland till anklagen. Jag hoppar det bara mig. Vem kan då fördöma? Kristus Jesus är ju den som har dött. Ja, mer än det. Han stod upp och han sitter vid Guds högra hand och han ber för oss. Och vad ber han då? Han ber att det ska gå kanondåligt för oss. Han ber att evangeliet ska gå nedenom och jämnt. Han ber att du ska bara packa ihop och gå och lägga det. Nej, han ber inte det. Ber du det för dina barn? Åh, Madeleine, Nathalie, Kristoffer, tack för att det ska gå dåligt för mig. Nej, jag gör inte det. Så dum är jag inte. Tror du han är så dum då? När han sa till och med för korset att vi som är onda, det är före korset, nu är vi goda för vi har tagit emot den gode. Att vi som är onda vet att ge våra barn goda gaver. Hur mycket mer ska inte han ge gott till oss när vi ber han? Så vad ber han om? Han ber kun goda bönner för oss. Och det som är bra, han får ju alltid bönesvar. Så det är bara att vänta på att de bönesvaren börjar komma, eller hur? Tack Jesus för att jag hänger på dina bönner. Och vad betyder det? Jo, det är Guds ord, vad Gud har planerat och tänkt för dig. Det kan du också börja be ut. Att det Gud tänkt för dig kan du börja be. Det Gud har tänkt för mig kan jag börja be ut. Så är vi eniga, för det är två av oss eniga om det får vi. Är han och jag eniga så får vi det. Eller hur? Och han vill, vad vill han? Att det ska gå gott för mig. Att jag ska ha det bra. Att folk ska bli frälst runt mig. Att folk ska bli helbredet runt mig. Människor ska uppleva Guds godhet. Människor som har psykiska problem ska få inre lägedom och så vidare. Det är vad Gud önskar och ber om för oss allesammans. Gud önskar att det ska gå gott. Och det ber han om också. Jag tycker, varför kom då Jesus? Jo, han kom för att ge oss alla de här tingen. Ge oss Jesus och allt samman med han. Så har vi sången perfekt. Ge oss Jesus, bara Jesus. Därför kom han. För att vi skulle få han. Tack Jesus. För denna söndag. Tack för att jag får minna mig själv om det här. Minna oss om det här. Och att vi hjälper varann. För det är så att vi ska löfta och uppmuntra varann. När vi ser att dagen närmar sig. Vi tror att du snart kommer igen. Så vi uppmuntrar att vi ser upp till dig. Vi ska inte rädslas. Vi ska inte frukta. När vi ska vara trygga och vila i dig. Så vi ser upp till dig. Och gläder oss och jublar med förväntning att du kommer snart. Men vi ber, vi är kvar här fort. Vi ska få flest möjligt med oss från Romerriket. Vi ska se människor frälst ihop. Betal far. Icke bara via oss, men de som är runt andra menigheter. Låt det gå dem väl, far i Jesu. Låt det gå väl i kyrka, pinsen, med lite baptister, vad de än kallas. Låt det lyckas för dem, far i Jesu. Låt det bli många som blir frälst, far. Vi når ut till olika människor, far. Låt det bli många som nås ut från olika fiskebåtar i Jesu namn. Tackar dig för det. Amen.